Det är genom att känna vår historia vi kan blicka framåt. Hej, jag heter Ingmar Lönnbom och är pressinformatör här på Boverket, som de flesta av er vet. Vi har ju några gäster här. Jag ska vara moderator den här eftermiddagen här i Sparre. Först ska jag be er alla om en mycket viktig sak. Sätt på era mobiltelefoner när ni går ut härifrån. Visserligen ska vi bli en 24-timmars myndighet, men det finns ju gränser, kan man tycka. Allra först går ordet naturligtvis till Boverkets generaldirektör Janna Wallick. Varsågod.
Tack så mycket. Är den på? Ja. Jag var lite besvärlig här i början, för jag har ju problem. Alltså, jag gillar att synas, men jag gillar inte att vara rockstjärna, så att de där liksom nymodigheterna har jag problem med. Så jag väljer den här vanliga formen. Hjärtligt välkommen till den här eftermiddagen, och särskilt välkommen till våra gäster som är fördelade här lite på två olika håll. Vi är hemskt glada för att ni vill dela den här eftermiddagen med oss och föra ett samtal med oss. Ingemar sa att historia är viktigt, det är det. Jag kan säga så här att idag är det en speciell dag även för mig personligen. För idag är det 40 år sedan som det i någon mening avgjordes att jag inte skulle leva kvar i mitt eget land där jag är född. Det är 40 år sedan som Warszawapakten invaderade dåvarande Tjeckoslovakien. Och då förändrades mitt liv över en natt, kan man säga. Till någonting fantastiskt bra. Att jag är i Sverige, att jag är i Karlskrona, att jag får lov att vara och leda den här jättetrevliga, duktiga, kompetenta myndigheten. Och dessutom få vara med om att uppmärksamma att myndigheten har varit här i 20 år. Jättetrevligt. Men det finns en viktig sak till. Möjligen inte lika stor. Och det är att vem kan ha sån tur att hamna på en myndighet vars logofärger är samma som ens egna älsklingsfärger? Det var en extra liten krydda som jag uppskattar väldigt mycket. Jag hoppas att vi får, eller rätt sagt jag vet att vi får en fantastiskt intressant eftermiddag. Jag vill önska er återigen välkommen hit och se fram emot att få ytterligare introduktion i mitt nya uppdrag.
Tack så mycket. Om Janna Wallick presenterar Boverkets nutid och framtid, Ulf Troelsson, vår överdirektör, kontinuiteten, så får våra gäster representera det som har varit, och jag ska strax presentera vår första gäst. Men Ulf, du vill gärna säga någonting också.
Ja, jag kan vill bara säga det att som ni vet ju allihopa, jag, eller de flesta, att jag är överdirektör här, och att för mig är det också nästan ett personligt 20-årsjubileum på Boverket. Så när som på 2 månader. Ja, alltså, vilket var min uppsägningstid från min förra arbetsplats.
Alltså, vi måste reda ut det här nu. Det är 20-årsjubileum, men det är också 19-årsjubileum. För jag har sett bilder från... Du får håll kvar micken. Alltså, jag har sett bilder från 1989, och det är faktiskt bara 19 år sedan. När man invigde här ute, och en av våra hittills hemliga gäster som var bostadsminister, inga namn nämnda, invigde Boverket. Alltså, vad är det nu? Är det 20 eller är det 19 år?
Det jag sa gällde, det, för mig, det var 20. Det är 20 år sedan jag anställdes på Boverket. Mm. Och var ett år i Stockholm. Eller nästan.
Just det, för det var alltså så att Boverket startade 1 juli 1988, men då befann det sig i Kungliga huvudstaden. Och det var alltså ett år senare som det kom hit till Karlskrona.
Under ett uppbyggnadsskede då, ja.
Ja.
Och ett avvecklingsskede, får man väl också säga.
Ja. Och det här har vi försökt förklara för den församlade pressen under förmiddagen. Jag vet inte om det lyckas. Vi får se tidningen imorgon. Tack så mycket, Ulf Troelsson. Du kommer tillbaka senare under dagen. Repetitio mater studiorum est. Eller som det numera heter på Boverket, upprepa dig tills du kräks. Men ni har förhoppningsvis alla fått varsin gul lapp och penna. Med denna ska ni idag som er egen jubileumsgåva till Boverket och därmed till er själva skriva ner ett styck gott råd till vår generaldirektör. Ett gott råd till generaldirektören. Och jag kommer att ställa samma fråga till den församlade hjärntrusten här intill mig. Och ni har tid på er fram till ungefär 14:20 att fundera ut det bästa rådet till Janna Wallik. Och nu alltså till våra hittills hemliga gäster som sitter här framme, och naturligtvis vill jag också säga er varmt välkomna. Vår första talare är välkänd för många av oss. Han har varit landshövding i Blekinge och trivs väldigt bra på Listerlandet. Där han bland annat är engagerad i något som heter Hälleviks-lägret. Det årliga gymnastikkollot på Listerlandet. Och i det här sammanhanget passar han kanske bäst i egenskap av den sista, eller ska vi säga senaste person som har haft den prestigefyllda titeln bostadsminister och samtidigt haft ett bostadsdepartement att basa över. Och det var väl i den egenskapen han invigde Boverket i Karlskrona på Sparrhästgård för idag exakt 19 år sedan. Mina damer och herrar, Ulf Lönnqvist, varsågod.
Där. Ja, tack. Ja, det var ju en spännande tid innan det blev klart med ett boverk till Karlskrona. Det var en period i Sverige då samhällsekonomin var under stora bekymmer. Vi hade en inflation som låg uppemot en 10%. Vi hade räntor som var det naturliga på 12-15%. Och samtidigt skulle vi bygga bostäder. Och på den tiden hade vi ett bostadsfinansieringssystem som innebar att staten garanterade räntan över 3,2%. Var den som de som byggde behövde betala. Och det är klart, som då marknadsräntorna seglade upp mot 15%, så blev det rätt dyrt. Mellan 45 och 50 miljarder kostade bostadspolitiken. Och då var det alldeles självfallet att åtminstone finansministern tyckte att nu var det dags att hitta på någonting. Alla ting man kunde spara på inom bostadssektorn skulle man göra det. Och en sån som ständigt varit en nagel i ögat på honom, och kanske på fler, det var att det fanns två myndigheter i princip i samma hus som sysslade med det här. Statens planverk och, som det hette, Kungliga bostadsstyrelsen. Och det var givet uppdrag för en utredning att se till att man kunde slå ihop det. Och samtidigt skulle man naturligtvis banta antalet medarbetare. Det kommer väl Gösta ihåg bättre än vad jag gör, men det handlade om en minskning på en bit över 100 personer man skulle ta upp. Och skulle man ha en ny myndighet, så var det också en fråga om var skulle den placeras. Och då var det också en diskussion som fördes i regeringen kring staden Karlskrona. Och det var därför att det höll på att bli ganska stora bekymmer, som jag förmodar Bernt kommer att uppehålla sig vid. Karlskronavarvet var väldigt hotat. Det fanns ingenting där man kunde lägga ut militära beställningar längre. Och samtidigt så brakade det hos Ericssons, som skulle lägga ner en del av sin verksamhet här. Och Karlskrona hade under en kort period genom försvarsbeslut och annat fått släppa ifrån sig i storleksordningen, när man talar om anställda, ungefär 3 regementen. Fast det skedde ganska tyst, för det var ju bantningar inom en befintlig verksamhet. Och därför var det naturligtvis ganska viktigt för oss att försöka, när vi diskuterade regeringen det här, försöka hitta verksamhet som kunde flyttas till sydöstra Sverige och allra främst då Karlskrona. Europolitan var ju en led i detta som kom så småningom. Så att det fanns ett ganska gott gehör för en lokalisering till Karlskrona av Boverket. Men det var ju inte så helt enkelt, därför att få igenom det i riksdagen så krävdes det en politisk majoritet. Och den fanns inte. Socialdemokraterna stod att regeringen tyckte så bakom en lokalisering hit ner. Men inga andra partier fanns där då. Så det blev en beslut i regeringen att istället för att binda oss vid Karlskrona så lämnade vi lokaliseringsfrågan öppen. I hopp om att det skulle under den tid riksdagen behandlade det här skulle kunna gå och få fram en enighet bakom en lokalisering hit ner. Och då blev det ju riksdagsmotioner och det fanns ju en mängd förslag var man skulle placera Boverket. Allt ifrån Torsby i Värmland och Arjeplog i Norrbotten till Gävle, vilket kanske inte var någon sån där enorm konstig sak eftersom lantmäteriet och en del annat fanns där. Och så naturligtvis storstäderna. Och det fanns också en motion om Kalmar. Och det var en centerpartist som hade lagt den motionen. Och dåvarande bostadsministern Hans Gustafsson förde då långa diskussioner. Och så småningom enades Centern och Socialdemokraterna om Karlskrona. Och då fanns det en riksdagsmajoritet, så då kunde vi driva frågan om en lokalisering hit. Och det blev en sådan lokalisering och så småningom så var organisationsutredningen också färdig. Och därmed så var det klart att man kunde dra igång verksamhet i Boverket. Det var ju inte särskilt många av de som fanns i statens planverk och bostadsstyrelsen som valde att flytta med. Jag för mig Gösta någon gång har sagt att det var en 15-17 personer någonting som kom med. Resten skulle nyanställas. Så det var naturligtvis en väldig omställningsprocess med så mycket nytt folk som skulle in i en verksamhet där det samtidigt var väldigt höga krav på att man skulle både dra upp riktlinjer och vara med och genomföra sådant som hade med bostadsbyggandet att göra. Dessutom hade vi fått en helt ny lag, plan- och bygglagen, som skulle hanteras. Och sen fanns det utöver detta också den fysiska riksplaneringen. Det var en rad upp sådana uppgifter. Nåväl, nu var då besluten tagna och verksamheten drog igång. Och det var en invigning här. Då var jag bostadsminister. Och sen minns jag naturligtvis den ständiga processen. Hur Gösta Blücher var en veckovis gäst i departementet, ständigt frustande efter nya pengar. Och han var ganska framgångsrik, den gode Gösta. Och han slapp ju ta diskussionerna med finansministern, det fick jag göra. Och de var inte alltid helt kamratliga, så mycket kan jag väl säga. Men vi kom väl hyggligt överens om det. Men en sak som jag minns särskilt när Gösta pläderade för väldigt kraftigt ökade resanslag. Och jag gjorde ett tapp och försök att räkna om detta. Så fann jag nog att pengarna skulle räcka till att en anställd i Boverket ständigt satt i ett flygplan på väg till Stockholm. Så det förstår ni att det var ganska höga anspråk som fanns. Men ur det utkristalliserades detta och det var bara att konstatera att Boverket blev och har allt sedan dess varit en mycket viktig kugge. Både i svensk bostadspolitik och när det har handlat om planfrågorna och allt som rör sig runt om. Så det blev ett lyckat beslut och blev ett bra beslut med Karlskrona. Och det har ni vårdat och ömsat väl.
Tack så mycket, Ulf Lönnqvist. Vänta, det är helt fantastiskt. Den här mannen kör utan manus och håller tiden perfekt.
Känner du ska flås i nacken.
Så. Ja, det ska du inte göra. Jag vill presentera dig med denna bok som alla våra gäster får, de fyra årstiderna. Och så vill jag naturligtvis också i gengäld...
Det ska synas att det är från Boverket.
Ja, naturligtvis. Tack, Janna. Det är en kasse här som... Du naturligtvis... Där, just det. Så har du, jag menar, där kan du ha mycket trevliga saker i den där kassen. Idrottskläderna också, naturligtvis. Det var det jag tänkte på. Jo, ett gott råd till Janna. Har du något sådant?
Ja, eftersom det nu är en, nu vet vi inte vad som händer framöver, men eftersom vi nu är i en period där det inte finns något bostadsdepartement och det samtidigt är en av de stora samhällsfrågorna i vårt land, är att se till att vi får en bostadsförsörjning som gör att också unga människor kan hitta någonstans att bo. Och där det dessutom handlar om, vilket har varit en evig fråga, där det ömsom lyckats och ömsom inte, så handlar det naturligtvis om att de också måste kunna byggas till ett pris så folk har råd att bo där. Jag tycker det är en oerhört viktig fråga. Sen vet jag att du har hela räckan med övriga frågor, både när det gäller den fysiska riksplaneringen och annat. Men får jag be om ett råd, så är det att satsa hårt på att vi kan realisera och genomföra ett bostadsbyggande som landet behöver.
Mm. Det var ingen liten uppgift, men det tackar vi för. Tack Ulf Lundqvist. Vi får flytta över den där micken. Ja, Bernt har redan fått en mick, för det är hans tur. Men däremot kommer nästa i raden av talare. Just det, precis. Då ska vi se. Nästa talare som kliver fram här nu, han var en gång i tiden Sveriges yngsta kommunalråd, stämmer det? Mm,
det stämmer bra.
Och nu är du ett av vårt längsta landstingsråd, för du var landstingsråd redan Boverket fyllde 10 år.
Just precis.
Ja. Och första gången han och jag träffades undrar han var en smålänning, hade på Radio Blekinge att göra. Ja. 1988, för 20 år sedan, så arbetade du hårt med att få de anställda på Boverket i Stockholm att flytta med till Karlskrona. Välkommen landstingsrådet Bernt Jonsson.
Tack ska du ha. Jag tänkte på det när jag körde hit. Jag har varit i Karlshamn och också sysslat med utvecklingsfrågor. Det handlar nu om järnvägsfrågor och infrastruktur och hur vi ska försöka att bygga upp järnvägsnätet från Karlshamn upp mot Älmhult för att klara både IKEA och Volvos behov. Jag tänkte jag har egentligen bara sysslat med de här frågorna under min över 30-åriga tid som heltidspolitiker. Men när jag blev kommunalråd 77, så 32 år gammal med små barn, så hade man kanske inte riktigt klart för sig vad man hade framför sig. Och framförallt inte att det skulle bli så oerhört dramatiskt för Karlskrona kommun. Och då ska man också komma ihåg, Karlskrona är ju en residenskommun som höll på att tappa tagit all fart och mycket av arbetstillfällena. Och vi började ju jobba på olika sätt, och nu kallar man det väl för skanna av vad händer i staten. Vi visste att det fanns såna här rörelser med utlokalisering eller möjligheter. Och då hade vi varit ett gäng som vi hade bett hjälpa oss. Och de sa första gången till mig, tror jag berättade på Kustbevakningens 20-årsjubileum också, ni måste ändra strukturen på arbetsmarknaden. Och jag vet att jag ställde frågan, vad betyder det? För när vi hade jagat nya jobb och ersättningsjobb för de marina och de militära neddragningarna, då var det ju alltid arbetstillfällena som räknades. Uddcomb, som numera är ABB Cable, är ett sånt exempel. De hann ju inte bli etablerade med sina nästan 1000 arbetstillfällen förrän det projektet och hela den industrin skulle ut, kärnkraftsindustrin skulle avvecklas. Så att det gällde att se till att få kunskapsintensiva företag. Och kunskapsintensiva företag skulle alltså då kreera och framförallt också bli ett oerhört fint tillskott till kommunens medborgare. Det skulle alltså komma nya människor med ny utbildning, nya idéer som också skulle kunna ställa krav på framtiden. Och det tyckte vi var oerhört spännande. Då blev statens insats, och den var inte dålig, Ulf, det måste man ju säga, och jag funderar ofta på det, för vi är ju i samma situation idag med försvarsdiskussioner, länets situation och utveckling. Och vid den tidpunkten så hade kommunen, länet, utomordentligt goda kontakter med både riksdagen men inte minst med regeringen. Jag tror jag kände varenda statsråd på den tiden. Ulf hade jag ju haft som gymnastiklärare när jag gick på Lärverket, så att vi kände varandra mycket väl. Och jag vill ändå påstå att man måste ha den typen av kontakter, och framförallt också att de har insikten. Och det vill jag nog ändå säga, att både Palmeregeringen men också Ingvar Carlsson-regeringen hjälpte oerhört till att se till att vi kunde ändra den här strukturen. Problemet är ju bara att man är otålig. Det tog ju oerhört lång tid. Ska man ändra en sån här struktur så tar det tid. Dessutom hade vi ett internt och ett lokalt och också ett nationellt motstånd. Ska jag veta att när jag blev kommunalråd 1977, då placerades man på landshövdingen med fru landshövding efter statskalendern. Jag visste inte vad statskalendern var när jag började. Det var oerhört viktigt för inte minst statliga myndigheter och myndighetspersoner, inte minst för våra militära vänner, hur man var placerad vid middagsbordet. Minns för övrigt att jag fick ta upp en checkredit på 25 000 och köpa mig en ny garderob för att kunna hänga med i den svängen. Ja, inte så lätt. Men vad var det vi då åstadkom tillsammans? Vi var alltså oerhört många människor som jobbade, jag vill gärna säga det. Och som hade också, var besjälade av att hjälpa till. Men utan regeringens stöd, men också utav näringslivets stöd, så hade det här inte fungerat. Bildades ju ett särskilt riskkapitalbolag, Blekingen AB, där många näringslivsföreträdare, en del ser ni fortfarande, Rune Andersson, Mjällby Gård tror jag det heter, och vi har Ulf G. Lindén på Volvo. Det innebar att vi tillsammans med dem, utöver de här då oerhört viktiga bitarna, Boverket ska ni veta var en oerhört viktig bit för oss. Utan Boverket hade vi inte haft Stumholmen idag. Vi hade ju vår fantastiska bomässa 93. Marinmuseet hade sannolikt inte varit byggt utan Boverkets etablering. Vi hade mycket spännande och bra seminarier som förde upp kunskapen också bland kommuninvånarna. Boverket, kustbevakningens huvudkontor, blev också mycket viktigt. Och framförallt också att vi accepterade, inte accepterade kanske mycket sagt, men vi var överens om att det Karlskrona varv och det marina som skulle vara kvar skulle hålla hög kompetens, och det har det gjort hittills. Och det har också varit starkt de här åren. Får vi väl se vad de nya militärbesluten har i det avseendet, men det har ju ändå hållit i 20 år. Sen fick vi då en högskola som skulle serva IT-industrin. Ericsson var ju trots sina neddragningar mycket starka i Karlskrona. Och den här, jag tror de hette Nordic Tel från början, som nu är Telenor på Gräsvik, kan man också säga. Det var en tvångskommendering från regeringens sida. De sökte ett kreditgarantilån, tror jag, på en stor satsning i Kina, som gjorde att om de skulle så att säga vara med där, och framförallt också man skulle bygga upp ett Nordic Tel. Det handlade om det tredje sändningstillståndet då, radiofrekvensen, så var man alltså tvungen att etablera sig i Karlskrona och också på Gräsvik, och det skulle vara minst 250 arbetstillfällen tror jag att beslutet var. De blev väl 800 när det var som mest. Så det fanns alltså kunskapsintensiva företag tillsammans med den högskola som skulle börja byggas upp, som skulle liksom bli nyckeln till att vi ändrade strukturen på arbetsmarknaden och också gav goda förutsättningar för kommunen. Tittar man på de här 20 åren så tycker jag nog att det har varit bra. Behöver göras mer, men vi förväntar oss väldigt mycket av er som sitter här. Ni har hög kompetens, och även om ni inte är ett kommunföretag så finns ni i kommunen, finns i länet, påverkar oss, se till att vi får en fortsatt positiv utveckling med egna idéer, egna tankar, och framförallt också med det nätverk som både ni och många andra utav de här företagen och de här statliga myndigheterna påverkar. Grattis till de 20 åren. Jag är mycket nöjd med det ni har uträttat och ser fram emot att ni ska fortsätta vara en viktig del i kommunens utveckling. Tack ska ni ha.
Tack så mycket, Bernt Jonsson. Du ska också få en träningskasse. Och
kan behövas.
Ja, vi kan ta varandra i hand när det gäller den saken. Ja. Sen, och denna bok som alltså... Jag överlämnar så, och som sagt, gengälden är det goda rådet.
Ja, det funderade jag faktiskt också när jag körde från Karlshamn, och ungefär på samma stuk som Ulf Lönnqvist. Och det gäller ju att bygga billiga bostäder, eller bra bostäder till billigare priser, och framförallt för våra ungdomar. Jag kunde som nyexaminerad väg- och vatteningenjör bilda familj och köpa hus när jag var 23 år gammal. Jag tror inte man flyttat hemifrån idag, man är väl fortfarande mambo. Vi måste alltså se till att detta på något sätt blir bättre. Och jag funderade faktiskt på en lösning, den fick jag här om kvällen. Nu har ju alla accepterat med de här trängselavgifterna i Stockholm, För den ska man tydligen finansiera förbifarten Stockholm på 25 miljarder. Och i bostadspolitiken är ju också en kommersiell marknad. Nu får vi ju inte hoppas att det blir som i USA så att det får de konsekvenserna. Men det är ju ändå en handelsvara, väldigt mycket ekonomi i detta. Kunde man inte försöka att hitta ett system där man tog någon eller några procent i de här skatterna? Annars brukar vi när det gäller skatter så går de ju in i den stora statliga apparaten och sen är det ju anslag. Va? Men att man öronmärkte en del av de här skatteintäkterna eller de här fick någon avgift som kunde göra både att man kunde rusta upp, tycker jag, det så kallade miljonprogrammet. Det har gjorts på många ställen, men det behöver göras mycket mer, tycker jag. Och sen också att man kunde hitta ett system där man byggde studentbostäder, bostäder för yngre människor. Och att man såg till att de verkligen fick en bra bostad och också kände att de var delaktiga i ett system som var långsiktigt för dem och också trovärdigt. Det skulle vilja vara mitt råd. Och sen fortsätta självklart att vara den här kompetenta myndigheten med akademisk excellens som det så vackert heter.
Ja, ja.
Det var min fråga.
Tack så mycket, Bernt Jonsson. Vi ser att hans mikrofon kommer i rätta händer sen. Jaha, nästa talare är nog inte någon överraskning hur man än vrider och vänder på det. På plan- och byggdagarna förra året höll han ett föredrag som i alla fall jag minns om plan- och bygglagen och dess föregångare. Ett föredrag som med sin skärpa och analys visade att han när som helst skulle kunna träda in i sin gamla roll, nämligen som generaldirektör för Boverket. Välkommen, Gösta Blücher, mina damer och herrar.
Tack, det är himla kul att vara här igen. Jag tror att de 10 åren med Boverket är de bästa i mitt yrkesliv. Jag trivdes oerhört bra med verksamheten och med er. Det är många som fortfarande är kvar sedan den tiden. Jag ska säga apropå det Ulf berättade, det här var mycket tuffare när jag var där uppe och visade de här reskostnaderna. Det här med att åka till Stockholm betydde han spände ögonen i mig och så sa han: är ni uppe i luften hela tiden? Men det var egentligen inte det jag tänkte berätta, utan jag tänkte berätta om den första dagen på det nya verket den 1 juli 1988, när vi kom till verket på morgonen. Kvällen före hade vi haft en fest på Västerbroplan, på gården på Västerbroplan. De bägge myndigheterna, som Ulf påpekade, låg i samma byggnad. De slog samman Planverket och Bostadsstyrelsen. Och vi hade fest på gården. Det var en strålande sommardag, eller sommarkväll med sol. Fredrik hade ordnat dit en äkta New Orleans-orkester. Inom parentes, så när jag hade intervjuer för att rekrytera avdelningschefer, så förstod jag att Fredrik måste vi ha, för att han berättade då att han hade fått Dizzy Gillespie att spela på torget i Kalmar. Jag tänkte att den mannen måste vi ha på Boverket. Men det var en strålande kväll, en underbar kväll. Men den hade föregåtts av en incident under dagen. En rasande Lennart Holm. Lennart Holm var den legendariska generaldirektören på Planverket. Hade kommit och lämnat återbud till festen. Han tänkte inte gå på någon fest med det här nya verket. Då hade vi på den dagen publicerat en broschyr om det nya verket. Och där hade vi skrivit som devis för verket att vi skulle gå från normstyrning till kunskapsstyrning. Arkitekter och andra skulle göra det vi ville, inte för att de var rädda för våra normer, utan för att de respekterade våra kunskaper. Och det, jag kan ju förstå att Lennart Horn blev rasande. Och han och andra sa då att, ja men bygger inte normerna på kunskap då? Jo visst, svarade jag. Det här var mycket medvetet ifrån min sida. Jo visst, svarade jag. Men de ersätter också kunskap. Och under årens lopp så hade normerna vuxit sig starka och kunskaperna hade vittrat bort. Och nu var det vår uppgift att restaurera kunskaperna. Det var det här med kunskapsverket som var det credo som skulle genomsyra verksamheten som jag såg det. Och det ville vi ge uttryck för genom den här broschyren. Och det här är viktigt. Men tillbaka då till morgonen den 1 juli. Men förresten, innan jag berättar om morgonen den 1 juli, en aspekt till på det här med kunskapsverket. Medan vi fortfarande var kvar i Stockholm så kom dåvarande länsarkitekten Georg Wass i Blekinge tillsammans med länsrådet Svante Ingemarsson, som då var interimistisk ordförande i den nyinrättade Blekinge högskola, och uppvaktade mig i Stockholm. Georg Wass hade en idé. Han tänkte sig att högskolan skulle bli en högskola där man utbildade planerare. Och jag tände ju naturligtvis på alla cylindrar inför den idén, för där såg jag möjligheten att Boverket skulle hamna i en akademisk miljö med tillgång till kunnigt folk, inte bara för att rekrytera utan också för att utbyta tankar med. Och möjligheter för verkets personal att också vara verksam vid högskolan och få ytterligare inspiration. Så det blev också ett led i att skapa ett kunskapsverk av Boverket. Det hette ju inte Boverket på den tiden, det hette Plan- och Bostadsverket, det kan vara värt att nämna. Vi får väl se om under dagens lopp kanske någon berättar hur det gick till när vi bytte namn till Boverket. Men detta var viktigt. Detta var viktigt. Men så ändå till sist då. Vad hände på morgonen den 1 juli 1988? Alltså, då kom vi till Västerbroplan, till det nya kontoret på morgon. Vi var ju bara 5 stycken som då var anställda vid Boverket. Det var jag, det var Fredrik, det var Agneta Modig Tam, det var Karl-Johan Engström, det var Marika av Winklerfelt. Det var vi som var Boverket. Vi kom dit på morgon. Vi kom ju in genom porten. Men växeln var stängd. Dörren till växeln var stängd. Och vi hade ingen nyckel. Och det fanns ju folk i huset från de gamla myndigheterna. Och damen som skötte växeln, hon hade ännu inte dykt upp. Det var en bra fest kvällen före. Det var det alltså. Men hon kom fram på förmiddagen i alla fall. Och vi kunde låsa upp växeln, vi fick tillgång till telefon, det fanns ju inte e-post på den här tiden. Och så kunde vi börja dra igång verksamheten i det nya verket. Och på den vägen är det. Tack ska ni ha.
Vi kommer att få höra mera av Gösta och av de andra paneldeltagarna här under den avslutande delen av eftermiddagen, men jag ber redan nu att få tacka för det så långt med denna bok och denna kasse. Tack så mycket. Tack. Och det goda rådet till din efterträdare.
Mot bakgrund av det jag poängterade i det jag har berättat så är kanske rådet ganska självklart egentligen. Det viktigaste som jag såg då och det viktigaste som jag tycker gäller nu när det gäller framgången för verket, möjligheterna för verket att genomföra de uppgifter som åläggs och glädjen i arbetet och framgången framöver, det är en kunnig och kompetent personal. Det är alltså oerhört viktigt. Jag glömde en sak som jag hade tänkt att berätta förresten också innan jag kom fram till det här med, när jag upptäckte att det bar, verksamheten bar. För det är också viktigt det här, svaret i den här frågan. Jag hade ju varit lite orolig, ska jag erkänna, hur det skulle gå. Jag hade faktiskt tidigt avrått Hans Gustafsson för att lokalisera verksamheten till Karlskrona. Och det jag framförallt var orolig för, det var att kunna rekrytera folk som kunde de där hopplöst krångliga och bostadsfinansieringsreglerna. Jag trodde det inte fanns mer än 3-4 stycken i hela Sverige som egentligen kunde det. Men det gick bra det också. Men På våren 88, när vi hade en liten kommitté då som bestod av mig och Fredrik och Agneta och Karl-Johan och Marika. Sven-Åke Andersson var tillförordnad chef på byggavdelningen, kom från bostadsstyrelsen när vi skulle förbereda den här starten. Och vi gick ut med en annons på våren 88 på 70 tjänster. Och vi fick över 700 sökande. Och då ska man komma ihåg att de som fanns kvar på Planverket och bostadsstyrelsen var också skyldiga att söka. Och de ville vara kvar. Så vi var inte många vi hade därifrån bland de här 700. Utan det var 700 över 700 människor utifrån. Och jag kunde ju se då att bland de här fanns många av Sveriges mest framstående planerare. Så mycket grepp hade jag över vad som fanns i Sverige, så att säga. Och då kände jag, det här bär. Det kommer att gå att rekrytera kunnigt folk till den här verksamheten i Karlskrona. Men det är oerhört viktigt att hålla uppe den kompetensnivån. Under min tid så satsade vi på ett kompetensutvecklingsprogram. Och jag vet, nu får ni inte ta illa upp, ni som fortfarande är kvar. Men jag vet att vi satte som devis på kompetensutvecklingsprogrammet att vi skulle utveckla personalen så att den blev attraktiv på arbetsmarknaden. Det vill säga, det skulle vara attraktivt att söka sig till Boverket. Och kom man till Boverket så skulle det vara en merit att ha varit på Boverket. Boverket skulle ha det som Bernt var inne på, den excellenta personalen. Den bästa akademiska excellensen och även i övrigt den bästa excellensen på varje område. Och därför så ser jag som den absolut centrala uppgiften för att lyckas i verksamheten är att satsa på en sån kompetensutveckling av personalen. Jag tror det har lyckats och jag tror det kan bli ännu bättre.
Tack så mycket. Tack så mycket, Gösta Blücher. Du avslutade din tid som generaldirektör den 31 december 1997.
Stämmer bra.
Och det tövades en del av vår uppdragsgivare i Stockholm när Boverket skulle få en ny generaldirektör. Det var ju en väldigt tur då att det fanns en kunnig och engagerad person som var villig att träda in i den kanske otacksamma rollen att bilda brygga från en epok till en annan. En speciellt varm applåd till Fredrik von Platen. Varsågod.
Alltså, ska jag reda ut det här med som Ingmar nästan klarade av. Just idag fyller Boverket med sin verksamhet i Karlskrona 19 år. Och namnet Boverket är lika gammalt. För just den dagen meddelade Ulf här på gården utanför att vi fick kalla oss Bosse, fast vi egentligen hette Bo, så att säga. Plan- och bostadsverket kunde man bara inte heta, tyckte vi. Snacka om att staten skulle lägga livet till rätta för folk. Det var bara några månader innan Berlinmuren skulle falla. Hade vi inte fått byta namn skulle verket ha försvunnit för 10 år sedan, tror jag, bara på namnet. Andra namn var på gång. Bygg- och Boverket, lite aktivitet. Men kunde inte godkännas av Patentverket på grund av att en bostadsstiftelse i Oskarshamn hette något liknande. Den 1 juli fyllde verket 20 år. Det var ungefär så gammal som statens planverk blev innan det blev en del av Boverket. Bostadsstyrelsen, en annan part av Boverkets arvsmassa, hann att bli 40 år. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, livslängden på statliga verk är inte evig, vilket man tror när man sitter uppe och jobbar i det som hetast. Om man tycker man sköter sig pliktskyldigast, håller sig inom de givna ramarna. Boverket är en förvaltningsmyndighet. Riksdag och regering har beslutat om lagar och förordningar som ni har uppsikt och tillsyn över. Eller tillsyn kan man säga. Det är bra att ha det så. Något som rena åsiktsmyndigheter avundas er. Sådana myndigheter vars verksamhet kan slukas upp av ett glupskt departement som har aptit, eller lämnas över till branschen, eller bara skingras för vinden. Det har vi sett exempel på. Slå vakt om förvaltningsmyndighetsrollen på ett levande sätt. Med det menar jag, bedriv myndighetsutövning med stöd i lagar och förordningar, men reflektera själva då och då, ja ganska ofta. Är det rimligt att utfallet i en mark-, bygg- eller miljörättslig dom ska bli så här som lagtexten stipulerar? När EG-rättens proportionalitetsprincip började tillämpas var det något som nytt som kom in i tänkandet. Den ställer frågan ungefär så här. Den nytta som samhället har av att göra lagenliga interventioner, väger den upp de uppoffringar som den enskilde måste göra? Hur viktigt är det att samhället styr och ställer i en viss typ av frågor? Jag tycker ni bör fråga er, hur skulle lagtexten i så fall se ut för att tillämpningen av den skulle vara mer i tiden enligt Boverkets uppfattning? Vad gör man då med de reformeringsidéer som ni på detta sätt får? Här är ett knep. Gå inte till DNs och Svenska Dagbladets debattsidor och deklarera att riksdagen och regeringen som lagstiftare är värdelösa och de inte begriper något. Det går inte att få igenom någon reform på det sättet. Nej, viska i örat på någon lämplig person i regeringskansliet. GD viskar i högsta ledningens öra, divisionscheferna i departementsrådens. För hittills vågar jag påstå har inte något debattinlägg från en myndighetsledning med kritik mot lagar, förordningar eller förslag om hur regeringen istället borde göra lett till någon ändring. Och det är synd på så rara äter. Ett exempel på sådan förfarande får man nog säga att det var gjorde Gösta då den dåvarande närings- och byggministern Per Westerberg började att prata om byggregler och sådant. Gösta kom in emellan och sa, vore det inte dags att titta över byggreglerna och göra funktionsregler istället? Och det tyckte Per Westerberg var en lysande idé. Och då slapp vi en långdragen statlig utredning som skulle tala om hur vi ska göra. Vi gjorde det själva istället. En annat exempel var när mark- och planministern Görel Thurdin tyckte att det var en bra idé att Boverket skulle leda ett arbete med att ta fram en vision för Sverige 2010. Vi är ju snart där. Det är faktiskt en värd en omläsning. Och det bästa av allt, den undertecknades både av Görel Thurdin och Anna Lindh som blev miljöminister i skarven mellan regeringsbytet i mitten av 90-talet. Det här är en dag för blickar både framåt och bakåt. Det är en dag för skämt och för allvar. Sådan som var blodigt allvar när det hände kan man senare le åt. Jag hade i ledningen ett särskilt ansvar för utformning av de ombyggda lokalerna här i Sparre. Det var en partssammansatt grupp som allt skulle dras för. Många i gruppen, ja, nästan alla, bestod av personer som alla visste inte skulle flytta till Karlskrona. Men facken valde sina representanter. Vi hade ett bra samarbete. Den blivande lokalen lät byggnadsstyrelsen, kommer ni ihåg det verket, bygga upp på ett laboratorium på LTH. Vi gjorde många resor dit ner, hela gänget. Vi skulle vara säkra på att den kontorslösning med uppglasade skjutdörrsförsedda tjänsterum och multirum vi valt skulle funka, att belysningen var okej, etc. En sak hade vi emellertid inte granskat tillräckligt på arkitektens ritningar, toaletterna. Eftersom vi inte kunde stänga om oss på rummen måste yllebyxorna tas av för toaletterna. Och toaletterna ansågs för trånga för det. Ett av facken ämnade driva frågan vidare om det inte blev någon ändring. Jag fick förhandla med byggnadsstyrelsen som i sin tur skulle förhandla med arkitekten vars huvudhang hade godkänts och betalts. Jag lyckades få till en kompromiss. En av de parvis liggande toaletterna i trapphusen blev en decimeter längre på bekostnad av den andra. Så om ni går tillbaka och mäter ska ni se att det stämmer. Den större toaletten gick under namnet Bogrens dass. Fortfarande är det kanske några som tack vare det minns STs Ulla Bogren, vem hon var. Halva huset stod färdigt för inflyttning för 20 år sedan. Långt ifrån alla som flyttade till Karlskrona hade sett lokalerna. Det blev oro i lägret. Hur skulle det gå att arbeta för öppen ridå? Skulle jag kunna koncentrera mig, peta mig i näsan, läsa icke-facktidningar? Många var vana vid stängd dörr, betyder stör mig icke. Hur skulle man bete sig? Många ville ha gardiner och draperier och därmed hindra dagsljus att tränga in i mittersta multirummet. Några stycken fortfarande närvarande i Boverket bildade en teatergrupp ihop med UDG-teatern. Det var på den tiden det fanns en teater i Blekinge. Och spelade upp en pjäs här i Sparresalen. Hur man skulle bete sig i uppglasade rum och i multirummen. Och jag kommer särskilt ihåg en av skådespelarna i UDG-teatern som docenten Fjärmesyn från Lund som torrt orerade över hur mycket glänt på en skjutare skulle vara för att man skulle få arbeta i frid och hur öppen den skulle vara för att man skulle vara öppen för alla inviter. Under mina 17 år i Boverket har jag ibland varit mer eller mindre uppåt. Mycket har berott på hur Matte och Husse i olika departement valde att behandla och nyttja oss. Kanske har det berott på oss också. Den tidigare nämnde mark- och planministern använde sig av oss när hennes regering som koncentrerade sig på Öresundsbron glömt att kräva miljökonsekvensutredning på Baltic Cable genom Sydvästskåne. Vi fick en sommar organisera berörda myndigheter under några sommarveckor som jag var GD och MKB-PG ledde arbetet. Jag var tacksam för detta. Och hon var en minister som gärna använde sig av Boverkets kompetens till sina anförande. Hon var sällan nödbedd att ställa upp arrangemang när vi bad henne. Hon var den sista ministern, tror jag, som bevistade ett nordiskt myndighetsmöte. På liknande sätt uppträdde Hans Gustafsson som bostadsminister. Det var kanske mer naturligt. Han såg Boverket som sitt verk. Så till något gott råd till Boverket. Ta uppsikts- och tillsynsrollen på allvar. Sitt inte och vänta på tillsyns- och uppsiktsuppdrag. När olyckor är framme, balkonger rasar, radhusvindar brinner, fukt uppstår på olämpliga ställen i vissa konstruktioner, vattensystem regionaliseras, kommuner gör dåliga planer eller tänjer på lagen. Undersök hur det förhåller sig, reagera och samverka med myndigheter som kan vara berörda. Sånt inger respekt. Boverket har reagerat ibland och varit proaktiv, men ibland har det runnit ut i sanden. Och medborgaren som jag nu är frågar sig, vet myndigheterna om det här? Tack.
Ja, nu vet myndigheten om det. Fredrik, det är en väldigt speciell dag för Boverket. Det är en väldigt speciell dag för dig. Du fyller 70 år idag. Gratulerar från oss alla. Och du får naturligtvis också boken och kassen. Jag är övertygad om att du har en eller annan Boverkskasse, men det kan aldrig skada, tycker jag. Så, varsågod.
Tack så mycket.
Tack för ett som vanligt mycket spirituellt och roligt föredrag. Jaha, 1999, för vad blir det, 9 år sedan, så fanns det ett program i radions P1 som hette Husesyn. Och det borde ju ha funnits kvar, för det tog ju upp boverksfrågor. En frilansande radiojournalist i Karlskrona som jag har glömt namnet på fick uppdrag att intervjua Boverkets nya generaldirektör. Jag minns inte frågorna, jag minns inte svaren, men jag minns att det var väldigt häftigt att få intervjua Ines Usman. Så nu är det dags att historien upprepar sig. Välkommen Ines.
Tack ska du ha. Himla kul att vara här igen. Det känns riktigt känslosamt. Ja. Vad hade hänt om inte vi hade funnits? Vi, jag säger fortfarande vi om Boverket. Det håller jag på att avprogrammera mig allt eftersom. Men jag är himla långsam i sådana här sammanhang. Så det kommer ta några år som ni kommer få höra mig säga vi i alla fall. Men jag tror att alla kan överleva det. När jag skulle sluta som transport, på transportsidan så fick jag åka på ett antal såna här VTI-konferenser för att begripa att jag inte hörde hemma där. Jag kommer säkert dyka upp här på en massa olika tillfällen tills jag inte känner igen mer än en tredjedel av er. Nu är det fortfarande 95%. Det är bara 5% som har börjat sedan jag slutade. Alla andra tycker jag är mina kompisar. David. Därför är det så himla roligt att vara här. Vi fick lite frågor, förstår ni, som vi skulle svara på under de här 10 minuterna. Och nu ska jag försöka att svara på några av dem. En sak var ungefär, vad hade hänt om inte Boverket hade funnits? Någonting sånt, eller vad är Boverket bra för? Och då kan man ju fråga sig, ja, hade det varit mindre av tillgänglighet i bebyggelsen? Hade fler tak rasat in? Hade vi haft fulare städer? Och jag tycker man kan säga som man säger den här titeln i den här senaste Arkiv X-filmen. Den går väl här uppe också, va? Den går över hela landet. I want to believe. I want to believe faktiskt att Boverket gör skillnad. Att Boverket som myndighet kan översätta de politiska intentionerna och besluten till någon slags praktisk verklighet. Att det faktiskt är så att det handlar om, även om, oavsett om det handlar om säkerhet i byggnader eller hushållning med mark och vatten, och ja, att det blir lite mer begripligt, och att de som faktiskt ska handha de här frågorna, för det är ju inte alla de som jobbar på Boverket i vardagen som ska handla om att de tycker att det gör nytta. Men det har ju varit så, och åtminstone under de åren som jag har varit på Boverket, att frågan ständigt kommer upp. Vad ska Boverket vara bra för egentligen? Och så ska man få svara på det. Och jag kunde ibland känna mig lite frustrerad över att den där frågan jämt kom upp. För att jag tyckte det var så självklart. Boverket är en myndighet för samhällsplanering och boendefrågor. För att vara en föreskrivande myndighet. Jag tror att Gösta var inne på det här med föreskrivande myndighet. Och att det antingen så beror det på att det finns någon slags dålig självkänsla kollektivt bland personalen i Boverket. Jag tror inte att det är så. Inte dugg. Utan det är nog med den här akademiska diskussionen som man är intresserad av. Att vi måste borra lite grann. Vi måste ju fördjupa oss och argumentera ungefär som vi har alltid håller på att borra i. Vad är hållbar utveckling egentligen? Någonting. Så gillar alla boverkare att liksom vända och vrida på argumenten. Och då kan det bli så att man håller på att diskutera sönder det som är det alldeles självklara egentligen. För grunduppdraget, det handlar ju om det här med de fysiska strukturerna och hållbar utveckling faktiskt av mark och vatten och byggnader. Jag skulle vilja säga så här att det handlar ju också om att hitta ett regelsystem. Det här med föreskrivande myndighet är ju någonting som vi vet vad det står för, men som inte alla kanske tycker det är så kul egentligen. För det finns ju naturligtvis de som tycker att det där som Boverket sysslar med, det är egentligen bara det som försvårar och gör det besvärligt för oss som vill bygga eller planera eller någonting sånt där. För att massa dumma regler som staten naturligtvis ska hitta på. Och då är det ju vår roll, eller vår Boverkets roll, att göra det här accepterat också. Så reglerna ska ju också vara accepterade. Och att man ska se helheten. För det är ju, om det bara vore de fysiska strukturerna så vore det mycket enklare. Men vi ska ju också se människorna. Och det är då vi får helheten, den här holistiska pinnen som jag älskar att ha som bild faktiskt. Men när man ser människan också, och så läser man då Boverkets instruktion. Och nu ska jag citera. Nu behöver jag inte vara lika, jag behöver inte vara riktigt lika lojal längre. Jag kan vara lite mer sarkastisk när jag slutar. Men det står ju så här i Boverkets instruktion. När det är relevant ska verket beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamheten i övrigt kan få i frågor som rör, kommer det, boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet samt barn, ungdomar, äldre, personer med utländsk bakgrund, funktionshindrade eller andra grupper av befolkningen. Jag brukar fråga mig, vilka är andra grupper av befolkningen? Kan det vara HBT-personer? Eller kan det möjligen vara 45-åriga vita heterosexuella män som kör bil och gillar fotboll? Jag menar, det är ju ändå de som styr samhällsplaneringen i praktiken fortfarande. Ja, med det så vill jag ha sagt att det är väl för väl om det någon gång kan bli så att den här översynen som vi har efterlyst så länge utav Boverkets grunduppdrag, om den faktiskt blir av. Det har ju gått ett antal månader sedan det kom på tapeten för senaste gången. Nu ska jag sluta vara sarkastisk. För det är ju så här, trots att, eller tack vare att ingen riktigt visste vad Boverket var till för under min tid, inte jag heller kanske, så kunde vi ju under de här åren åstadkomma en hel del. Jag menar, vi fick dagarna att gå. Men det var inte bara det att vi fick dagarna att gå, vi gjorde ju en del som jag tycker nytta också. Jag menar, kommuner och näringsliv och därigenom också medborgarna tyckte ju att ibland var det eländigt det vi åstadkom, ibland var det ganska bra faktiskt. Det var lite stöd och hjälp man fick. Bara några korta sådana här nedslag. Så miljömålsarbetet när jag kom, det var ju ett ganska smalt och litet projekt egentligen. Det var några få som jobbade med det. Men under de här åren så har jag utvecklats till att bli en verklig mainstreamer. Det finns ju de myndighetschefer som brukar säga att det där är ingen mainstreamer, det är en gökunge i myndigheternas budget, utan att sen gå vidare in på det. Men Boverket har ju alltid jobbat med breda saker. Och en sån bred sak, det var ju att vi sa att det är enklare utan hinder. Även om inte det blir klart till 2010 som det var tänkt. Vi var också tidigt ute med att påminna om att den allra största utmaningen, jag har talat mycket om bostäder för unga här, men den största utmaningen på boendepolitikens område, det är ju faktiskt upprustningen och hela ombildningen. Om inte ombildning i form av vilken, om det ska vara hyresrätt eller äganderätt eller så, utan upprustningen och utvecklingen och förnyelsen av miljonprogramsområdena. Det är jag lite stolt över, att Boverket har varit så konsekvent och under tidigt har pekat på de behoven och möjligheterna där. Fortfarande så dyker det upp i tidningarna som om detta var en nyhet som man kom på 2008. Och då tänkte man, ja, det är väl torka. Apropå kontroversiella arbetsuppgifter så var väl den här stopplagen, det var väl en av de där riktiga fullpottarna som vi fick ägna oss åt de här senaste åren. Så jag kan ju bara säga Östberga. Det var ju en sån här riktig lågoddsare kan man väl kalla det för. Dålig spelare. Är det högodds eller lågodds man ska säga? Men i alla fall, det krävde väldigt mycket fingertoppskänsla och väldigt mycket juridisk finess för att vi skulle klara det där. Men det blev ju rätt hyfsat till slut. Vi blev ganska bra också under de här åren på att bedriva kioskverksamhet. Och det var ju också lite intressant med tanke på att varför var det så himla populärt med kioskverksamhet under ett antal år? Ja, det var ju naturligtvis för att regeringskansliet ville ha lite smygingångar in i myndigheten. Det behövde liksom inte vara den normala mål-resultat-dialogen, utan man kunde liksom köra lite vid sidan av. Nu är det bara en sån här kiosk kvar, vad jag vet. Och det är bygga bodialogen. Och för min egen del så hoppas ju jag att lite grann det ska bli som ett litet internt varuhus i myndigheten faktiskt. Att vi ska kunna verkligen dra nytta av det sättet att jobba. Men det är klart, för att avsluta. Det vore väl närmast tjänstefel om inte man sa någonting om energideklarationer under, om man ska prata om det som har hänt de senaste åren. För att man kan säga att det har genomsyrat en stor del av verksamheten. Men man kan också säga att det har skakat om samarbetet internt i myndigheten, men också externt gentemot andra, och både företag och andra myndigheter. Alltså, när man kan säga så här, att arbetet med att ta fram hela det här jättepaketet med energideklarationen, det var lite grann som en trafikolycka i en femvägskorsning utan rondell. För det var en ädrans kakalo. Jag var med om en trafikolycka för någon vecka sedan i en vanlig liten korsning med fem bilar inblandade. Och det var bara liten grej, men det var mycket folk som var där och hade synpunkter. Och så var det oändligt mycket folk som hade synpunkter runt omkring, både internt och externt. Det var tekniker, det var jurister, det var kommunikatörer, det var användare, det var lobbyorganisationer, och det var politiker, och det var, ja, det var i stort sett halva landet som tyckte att just min lösning är den som är den som är riktigt bra. Så det tog ju lite tid, även om den tid som vi la ner, den byggde vi mest på höjden, skulle jag vilja säga. För tidtabellen, den höll vi ju. Och när vi nu lyssnar på radion och kommer nyhetsinslag om detta, så är det inte vår smala, eller vi är inte den smala delen av timglaset, utan det är andra delar av hela den här processen. Så jag tycker att det är någonting som alla som har varit inblandade i detta i Boverket ska känna: yes! Vi är så himla bra på det här. Och då kan man då säga, vad beror det på? För det var ju inte lätt under tiden det gick. Nej, men det kanske var just det. Att det inte var lätt under tiden som det pågick, som gjorde att det faktiskt blev ett så pass bra och accepterat resultat. För det är lite grann det som jag tycker är det bästa med Boverket. Att det finns ett engagemang och en arbetsglädje som är väldigt, väldigt väsentlig. Så man kan tycka som chef ibland att måste de fråga och sätta allting? Det är så himla jobbigt. Men om man tänker på alternativet, tvärtom. Det vore ju fruktansvärt. Det vore ju tusenfalt mycket värre naturligtvis. Så att alltså, en kritisk, i mening av kunskapskritisk syn, det är någonting som lyfter en myndighet. Och det är det som de som har varit före mig också har sagt naturligtvis här. Kontakterna med forskarvärlden har vi jobbat med en hel del, och vi har försökt jobba upp det. Jag tror att det är någonting som vi behöver jobba ännu mycket mer med i den här myndigheten såväl som på andra ställen, och att man kan överlappa eller överbrygga det här helvetesgapet, som man kan kalla det för, emellan forskningen, de som sitter på den teoretiska kunskapen, och de som har praktiken. Och där är en myndighet, kunskapsmyndighet som Boverket, ovärderlig. Och det är det goda rådet då som jag kan ge till Janna och till er alla direkt, att fortsätt med det. Då kommer det att bli som Fredrik sa, det var 20 för Planverket och 40 för Bostadsstyrelsen. Jag har då lust att komma hit och fira 30-årsjubileum åtminstone. Tack ska ni ha.
Tack Ines Husman, och där gav du oss det goda rådet också. Då får du naturligtvis boken. Jag ska visa den här för er. Den heter alltså De fyra årstiderna. Och det är ju som ni alla vet en utrotningshotad företeelse, om inte vi på Boverket och alla andra stoppar de här klimatförändringarna. Varsågod Ines, tack så mycket för att du kom hit. Jaha. Då har vi klarat av de hittillsvarande generaldirektörerna, och Boverkets 20 år, eller om det nu är 19 år i Karlskrona. Firandet pågår och fortsätter. Vår generaldirektör har fått sina goda råd i varje fall från den här första delen av panelen. Och jag vill påminna er om att nu börjar det närma sig. Ni ska skriva era goda råd till vår generaldirektör på era gula lappar. Och sen kommer de att samlas in i frigolithusen som ni som har jobbat med energideklarationer. Det var väldigt snällt av dig, Ines, att du påminner om de energideklarationerna. Vi hade nästan glömt bort dem. Som sagt, det är frigolithus där, och observera då att husen är inte byggda enligt Boverkets byggregler, utan de har fått särskild dispens. Man får visserligen ha frigolit i väggarna, men inte så här exponerad som den är här, har jag förstått av våra brandexperter. Ja, historien om Boverket är ju inte bara historien om dess generaldirektör, utan lika hög grad historien om dess medarbetare genom åren. Vi har pratat, det har ju sagts mycket här om den kompetens och inte minst den entusiasm som har funnits hos dessa medarbetare. Och nu har vi glädjen att presentera här före kaffet då, tre stycken hemliga gäster. Ja, de är inte så hemliga för de finns här ju framför. Men de har varit hemliga hittills, ska jag säga. Och ni är ju en utvald skara, ni som har kommit hit till denna eftermiddag. Tanken är att de här tre personerna då har arbetat under tre olika perioder, egentligen då under de tre generaldirektörerna. Nu stämmer det inte till 100%, men i alla fall. Och ska vi säga den blücherianska epoken, eller epoken Blücher, den representeras då av Åke Flacker. Det är den yngling som ni ser där som har en portfölj med sig. Välkommen fram, Åke. Jag tänkte fråga dig, hur känns det att vara tillbaka i Karlskrona?
Det känns otroligt härligt skönt. Jag lämnade den här verksamheten 1993. Då var jag nämligen 60 år.
Kan ni förstå det?
Och då är det så att jag tänker till och från på er. Men jag har inte tillräckligt många kontakter för att liksom gå in och gräva allt för mycket i detaljerna. Men jag kan ju säga att hela miljön är fantastisk. Och när jag kom ner hit farandes med en flyttbil, och det var 1988, då fick jag för första gången ett möte med Karlskrona. Och jag blev kvar här nere i 4 år till. Och jag fick under hand en upplevelse av Karlskrona är mitt sommarhus. Det är mitt sommarpalats. Jag upplevde inte klimatets förändringar vinter, sommar. Jag tyckte det var sig likt jämnt. Det var en sorts balans under året. Och jag behövde liksom inte ha en sommarstuga. Därför hela detta Karlskrona var min sommarställe. Och då sa jag mig själv när jag funderade på det här. Karlskrona, det är staden vid skärgården. Där alla är glada att få äga sitt hus på en ö. Och det är lite grann utav, tycker jag, karakteristiken utav den fantastiska. Inte bara Karlskrona, för hela skärgården, hela länet är otroligt. Det är det bästa jag kan säga just genom upplevelsen av det. Och mötet med Boverket, det var inte bara den professionella biten, utan det var ett möte med hela landskapet.
Och du kom alltså från Planverket direkt?
Ja, jag gjorde det. Och det... Och jag kom till Planverket och jag lämnade Planverket. Men jag vill frankt påstå att Planverket var ett mycket komplett verk med hög professionell kompetens. Och jag har haft glädjen, det kan jag väl få säga, att jag har liksom en koppling till hela det här planväsendet som är rätt lång i varje fall. Jag deltog i tillkomsten av generalplanen för Uppsala. Och det var med stöd av den första nya plan- och bygglagutredningen som kom. Och som var en revidering av tidigare. Och där satt jag arkitekter Levert och Läcke. Och jag hade kamrater på statistiska centraldelar inom universitetet. Jag åker lika på kulturgeografin. Och vi kompletterade varandra och gjorde utredningar. Och vi var plötsligt efterfrågade av den här ledningen för tillkomsten av Uppsala generalplan, heter det. Och som en av de första generalplanen som togs fram på det här sättet, det var Uppsala. Och det innebar någonting fantastiskt. Det innebar nämligen någonting som var alldeles nytt. Ett möte mellan arkitekter och teknologi och sociala vetenskapsmän.
Det låter som Boverket.
Ja, det kan man säga. Men hela den här kopplingen, den fortsatte ju, förstår ni. För att går man igenom historien lite grann, så var nämligen 60-talets början också en högtid, kan man säga, i svensk stadsbyggnads arbete. Det fanns något som heter Föreningen för samhällsplanering. Och i den satt det sådana höjdare som Uno och Ren, Sune Lindström, Gunnar Lindman, Godlund och Hägerstrand och några stycken fler, 5-6 stycken. Det var i stort sett en Nobelkrets, kan man säga, som verkade där. Nu är det jag som står
på. Ja, det är intressant, spännande. Och jag ser att det är några av våra medarbetare som nickar igenkännande, så att ja. Du har en spännande berättelse. Men du får gärna återkomma sen under paneldiskussionen. Vad sa?
Åke var den som tog till att bilda kamrat.
Precis, det var det jag skulle komma till. Att det är en sak som lever vidare av som du har skapat. Och det är kamratföreningen på Boverket som ju är i hög grad aktiv fortfarande. Kan du säga något kort om hur det gick till när ni skapade den?
Ja, jag tillhör ju den första femårstiden. Och den är givetvis särpräglad av att den innebar att vi deltog i själva, ska jag säga, tillförandet av Boverket till en administration. Det började ju, som Gösta sa, lite trevande och försiktigt när man inte ens kom in i sina egna dörrar.
Men ni jobbade väldigt mycket.
Vi jobbade mycket och vi hade trevligt, och den här salen har jag suttit timtals i samtal och möten om allt möjligt. Men vi sökte på den tiden väldigt mycket vår egen arbetsform, för den fanns inte riktigt från början. Och det innebar det att vi fick en närhet till varandra, och då fann vi att också fritiden innebar gemensamma intressen. Och plötsligt så fanns ju anledningen att tänka att vi gör en kamratförening. Så det gjordes. Och den var tillkommen då med verksledningens fulla gillande. Det var egentligen, ja, visst var det så. Ja.
Jo, den är ju inte helt, vad ska vi säga, ja, fristående kan man väl säga. Men den får ju visst bistånd från verksledningen fortfarande. Och så ska det väl vara?
Ja, det var det. Jag vet att, får jag säga det, Gösta? Jag vet att Gösta till och med på den tiden kunde tänka sig av misstag ha gett bidrag för bedrivande av golf. Och det är den första generaldirektör som på något sätt har medgivit att sådant har kunnat ske, att golfspelet har fått statligt bidrag. Men det tog slut efter ett år, för det var någon som var missnöjd med detta.
Och det är dessutom preskriberat nu, ska vi tala om. Ja, tack så mycket, Åke. Du är hjärtligt välkommen hit och välkommen tillbaka i den fortsatta diskussionen efter kaffet.
Du vill ge något råd.
Ja, visst, du ska ge ett råd, självklart. Det var ju det. Nu höll jag på att glömma bort. Absolut.
Ja. Jag har flera stycken råd. Men ett råd har det gemensamma egentligen i sig, och det är begreppet information. När Boverket under sin första tid kommer till Karlskrona, så var verket, tyckte Gösta, utomordentligt okänt ute i landet. Och då gjordes det ett projekt som jag hade en ganska aktiv del i. Och den är helt otrolig. Vi tillskapade nämligen en modern Eriksgata och den skulle vara omfattande hela landet. Vi besökte under 20 månader alla landets län och länsstyrelser. Vi satt i 2 dagars möten med de sammankomsterna med länsstyrelsens planexperter, landshövding, länsråd. Det var kommunernas sina chefer plus de stadsarkitekter som fanns i sammanhanget. Och det var kommunförbundets länsavdelning. Vi hade möten med 50-60 stycken. Det där innebar ju att vi fick liksom runstenar för oss sett över hela landet. Och Gösta var nöjd, lika nöjd som han är nu. Och vi satt efteråt och gick igenom våra intryck. Och du var nästan alltid ganska nöjd. Och vi reste alltså i den här kretsen, så kom alltså Boverket med Gösta. Och sen var det företrädare från alla avdelningar. Det var avdelningscheferna som man sa på den tiden, plus medarbetare.
Men vad är ditt råd?
Att det upprepas. För det är 20 år sedan. Och ett av mina intryck är att vi ser alldeles för mycket lite i tidningarna. Det finns inte mycket medialt omkring Boverket. Det andra är läs hemsidorna. Vad heter det? Hemsidan heter det.
Ja, webben säger vi. Ja,
det läs hemsidan. Hur många det är som har läst på Boverkets hemsida?
Ja, det gjordes en undersökning för ett tag sedan, det vet inte Åke om, men det gjordes en undersökning som visade att boverkarna är de som hittar sämst på Boverkets webbplats av de som använder den. Det är tyvärr sant, men så är det.
Det tråkiga, och det är bakgrunden till mitt påpekande. Den hemsidan har jag läst inför den här träffen och finner att jag har svårt att förstå den. Den är opedagogisk, den är teknokratiserad. Den ger inga exempel. Man får ingen kunskaps, så att säga, tillgång av att läsa hemsidan.
Det tackar vi för. Tack Åke. Åke Flacker som återkommer i panelen. Och ja, som sagt, man är ju pressinformatör och jobbar på informationsavdelningen. Man blir lite matt. Men nästa gäst är Viveka Berntsson, en mycket färgstark profil, även nu får vi säga. Som då, ska vi säga, ja, jag vet att mer än en gång brast ut i sång mitt under pågående konferens, och detta utan att någon kom på tanken att ifrågasätta din kompetens, och det är ju härligt att veta.
Ja. De hade ingen chans.
De hade ingen chans.
Nej.
Alltså, faktum är att när jag har varit ute i landet på konferenser så har länsstyrelse och kommunfolk frågat, var är Viveka? Mm. Ja. Hur känns det?
Jättehärligt. Men det var väldigt, väldigt roligt också. De här, och det är också ett av mina, jag har massor med råd. Ja. Ett av mina råd att gör de här breda konferenserna, alltså gå ut ordentligt. Vi gjorde ett system där vi engagerade, vi drog ihop länsstyrelserna 2 och 2, och sen så gjorde vi endagskonferenser som många kunde åka på, och så hade vi först vårt budskap, till exempel då små samhällen, måttfulla staden, en stad mer än sina hus och allt det här, och sen så hade varje län sitt, och sen hade vi kommunexempel från båda länen, och det gjorde ju att det blev nya kontakter mellan alla de här människorna, och sen gick folk hem och kunde diskutera det här mot att en och en från kommunen kommer till något mer glansfylld konferens i Stockholm, och så åker de hem och ska försöka implementera det här hemma. Det går inte.
Så Boverket...
Dessutom hade vi skitkul.
Så Boverket skapade på något sätt, ska vi säga, nätverk här på det här
sättet. Ja. Och sen kan jag berätta också det här med att få igång diskussioner. För första då en stad mer än sin, nej, den måttfulla staden som var vårt stora projekt i många år. Då första konferensen var i Kristinehamn och vi åkte upp med de nytryckta böckerna och jättespända nervösa, och då stod jag först och talade om att när man talar om staden så ska det vara glädjefyllt och det ska vara roligt och man ska göra det engagerat och så vidare. Och sen skulle det vara en timmes diskussion på slutet då under hela efterdagen då, va? Och då blev det den här vanliga diskussionen att en käpphäst, oftast gubbe, räcker upp en hand och säger någonting som han har förberett med overhead och så. Och sen så räcker någon annan upp handen och säger, man, har du något att säga om det här? Ja, säger han, och så kommer han med något nytt och så kan det vara sådär, va? Och jag såg hur folk blev, och alla ville åka hem, och jag tänkte, herregud, så här kan vi inte fortsätta 11 konferenser till. För vi hade 11 konferenser framför oss då. Ja. Så då tänkte jag ut att nu måste vi hitta på något nytt. Så då tog jag i Strängnäs var det nästa gång. Nu sa jag, nu är ni försökskaniner. Så nu tar vi två och två. Och så får ni prata 5 minuter. Och så hade jag hittat på 2 frågor som var väldigt, väldigt allmängiltiga. Och det första sa, vad skulle du sakna mest om du tvingades lämna din stad? En kärleksförklaring till din stad. Och sen, vad skulle du vilja göra om du imorgon i ditt yrke hade möjlighet? Vad skulle du vilja göra för att förbättra situationen i din stad? Och det blev såna här underbara grejer, som från att vi skulle bygga fontäner till att jag gillar inte stadsdirektören, men jag skulle bjuda honom på en öl och försöka bli kompis med honom. Och, ja, det blev alltså oerhört. Och sen så, när de hade pratat 5 minuter, då hade ju alla pratat. Och sen sa jag bara, du där i gula blusen. Ja, men jag är ju bara praktikant, liksom. Ja, men jag sa, du kommer att leva längre här än... Jag visste ju inte vem som var vem, så det försvann ju det här att bara höjdarna skulle prata och så vidare. Så det körde ju vi med hela tiden sen och fick jättehärliga diskussioner.
Det var ett råd, ja. Du har fler råd.
Ja, det här är ett råd, utåtriktade då. Utåtriktade. Och det också ger ju medarbetarna möjlighet att visa sig, att få tillbaks. Att det här med att vi ska följa tillståndet också, det är så många olika saker som händer. Sen är det ju mycket, när jag tillhör ju inte en av de här GD:erna, jag tillhör ju alla tre, får jag ju säga. Ja, drabbat eller drabbats av, vilket, eller både och. Men, och även Bernt. Jag var ju här innan Boverket kom.
Så ja, första gången vi träffades var du stadsarkitekt.
Stadsarkitekt och tog emot Gösta och visade runt och hade ju min bild av att jag vill absolut inte jobba på ett statligt verk. För att när jag jobbade i byggnadsnämnden och jag påstod någonting, då hade vi en politiker, det var inte Bernt, det var en annan politiker som inte trodde på arkitekter. Så han sa, gå och ring till Planverket och be att få tala med en jurist. Så jag tyckte det var ganska trist och hopplöst. Så såg jag liksom de statliga, jag hörde aldrig nästan om mig, jag använde mig inte av dem alltså. Men sen då när jag träffade Gösta, det var ju inte illa. Och sen fick jag veta att Fredrik då skulle bli chef för något nytt som var stadsmiljöavdelning. Och sen när jag förstod att hela verket skulle vara det här väldigt, väldigt breda då, kunskapsverket, och med den här väldigt sektoriella kompetensen. Och att man skulle utgå det här från människors vardagsliv som man inte är sektoriserad i. Då tyckte jag att, oj, då sökte jag till stadsmiljöavdelningen. Och jag älskade att jobba på Boverket. Jag jobbade 14 år, från 88 till 2002. Ulf och jag rasslade runt i de här korridorerna i början och visste inte vad vi skulle göra i några månader. Det var de skönaste månaderna. Och väldigt, väldigt roliga de också. Och sen fick vi mer och mer att göra. Och jag tycker det har varit underbart att jobba här. Och alla de här människorna, all den här kunskapen, all den här kompetensen, all glädje. Men det har också varit fruktansvärt stressigt och man har fått kämpa. En period, jag ska inte fylla på Boverket att jag höll på att bli av med mitt äktenskap. Men det var ganska mycket då. Det var ju en flykt naturligtvis. Det är lätt att fly, det vet ni många. Och det jag upptäckte väldigt mycket, jag blev så småningom chef då, det var att, och det hade jag ju upptäckt innan också, att ju tryggare det är, ju mer glädje, ju mer lust, ju mer skratt, ju mer tydlighet, ju mer högt i tak, ju mer effektivt och mer engagerat blir det. Så att, och ju mer omtänksamma vi är. Så att vi jobbade ganska mycket. Medvetet hade en liten grupp på vår avdelning och jobbade med det här. Och jag drog iväg hela gänget på Kai Pollack. Och där fick vi lära oss en jättebra grej, bland annat att alla problem, just det här att nej, ska de två komma nu och bråka och tycka att det här är jobbigt när jag har så mycket att göra, kunde de inte försvinna? Att se alla händelser och problem som utsända som man kan lära sig något av. Så om då Stellan kom och var förbannad på någon, som han ju kunde ha varit ibland, jag ska inte säga
har jag
vem. Jag behöver inte utse någon särskild, så kunde jag säga, ja men Stellan, jag vet att hon är jobbig, men kan du inte se henne som en utsänd? Vad kan du lära dig av det här? Och så började vi prata om det, och sen så blev det bättre och bättre. Och sen till slut så blev det väldigt faktiskt högt i tak och kärleksfullt och så vidare, och det blev väldigt effektivt. Och jag råkade ut för det där själv, och då kan jag väl ta Hans här, Gustafsson.
Så... när, som är general för det här firandet, ska
ja,
vi säga.
Så han kan gott få detta. Alltså det var, när jag, då sitter man som chef, jag var chef över Hans då. Och så rätt som det så kommer Hans in. Jag satt i mitt rum och jobbade med honom. Så kommer Hans in, jag förstod redan på kroppsspråket. Liksom, och han stängde inte dörren, han liksom, dang, så här. Och så sa han, Viveka, sa han, mycket har jag stått ut med och mycket har jag varit med om. Men det här, vad det nu var, det är ta mig fan för mycket. Det här står jag inte ut med. Och nummer ett är ju då glömde jag liksom först inom mig Kai Pollack och utsända. Utan jävla Hans, så där beter man sig inte mot en chef. Så, men sen kom jag på att okej, okay, jag ska också lära av detta. Så då sa jag, jävla bra att du kom hit och sa det här till mig. Eftersom jag inte fattat att jag hade gjort, nu pratar vi om det här. Och sen redde vi ut allt det. Och jag har ju fortsatt, fast jag älskar Boverket så slutade jag frivilligt. Så ni slapp ha mig i korridorerna med mina käpphästar. Och jag upptäckte ju allt mer att det här med människa och byggd miljö. Människor intresserar mig väldigt mycket. Och det upptäckte jag mycket genom att jag fick ha det här med ledarskap här. Och hur mycket det betyder, hur vi beter oss mot varann. Så att jag har ju fortsatt och sen utbildat mig till samtalsterapeut i psykosyntes. Som också handlar om helhetssyn, om själen, men då inte staden utan människan. Och där har jag fått lära mig att inte ha någonting hängande. För har man någonting att man inte reder ut det, då har man det mellan sig sen. Så här är ett råd till Janna. Att alla vi människor, vår innersta önskan, det är att bli sedda och älskade. Och därför är mitt råd, se och älska dina medarbetare. Och var så modig så att du tillåter dem att vara modiga mot dig och kunna ta in det. Och till alla er, även GDR är människor som vill bli sedda och älskade. Kom ihåg det och prata till henne och inte om henne. För prata om chefer, det är så jävligt sorgesamt, trist, ineffektivt och gnälligt och alla får illa av det. Det är ett råd. Sen ett råd om Boverket. Många länder har inga verk utan de har... bara departement, ja. Och vi har här ett fantastiskt verk med all den här kunskapen. Och kunskapen är inget fel på, utan det är mer hur vi beter oss mot varann. Att se till att få den här härliga miljön så att folk vågar tala om hur de mår och så vidare. Och håll fanan högt att Boverket, jag är också lika övertygad som ni andra här, att Boverket behövs, särskilt nu med den här hållbara samhällsutvecklingen. Som sammanbindare, vi är inte ett sektorsverk, vi är ett sammanbindande verk som jag ser. Nu säger jag också vi, fast jag slutar 2002. Och se till att saluföra det i dialog med departementen. Och gå inte på alla deras ibland diffusa och suddiga bollar. Vi pratade, Ulf och jag ibland, om att de här regleringsbreven som var som rebusar. Och sen gör vi om dem till rebusar i form av projekt. Och så, hur mycket lust känner man att jobba med någonting som man inte förstår? Utan se till att var och en får jobba med något som... Alltså, se till ni själva att ta ansvar för att jag ska kunna förstå det här som jag ska jobba med och jag ska tycka det är roligt. För då blir det jädrigt bra på slutet. Och sen ett råd till just nu. Och det är att jag tycker det är pest det här att jag har nu den här boken 2 år gammal så nu så får vi sluta med den. Alltså gör man ett bra projekt om långsiktigt hållbar utveckling är det ju fan om det inte kan hålla längre än 2 år. Alltså, ja, Ja. Och jag kämpade ta mig 17 mot info, mot alla möjliga, att vi skulle få trycka om den måttfulla staden. Så jag jobbade ute, och det, jag kan fortfarande få förfrågningar och åka ut och prata om den. Alltså. Och det kommer man kunna göra om 15 år till. För gör man vissa projekt är naturligtvis mer tids... beroende. Men väldigt mycket av det Boverket jobbar med, det bör vara så bra. Och gör man det då med tanke på att det ska vara mer hållbart, lär upp nya människor på det som är gjort. Jättestora fina böcker finns väl överallt, och projekt som ingen vet något om nu. Och så sitter man och gör nytt hela tiden. Det är ju kork. Det är verkligen inte långsiktigt hållbart.
Tack Viveka. Tack. Viveka Berntsson, jag hoppas vi får höra mer av dig framöver också. Nu är alla väldigt kaffesugna. Alltså, Hasse Andersson har en otroligt otacksam uppgift. Kom fram här nu. Du måste berätta.
Jag tänkte säga det själv. Att komma efter det här skärmtrollet. Det är liksom som att gå in i fel bastu ungefär. Så att, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig. Men mycket av det Viveka säger är ju kärleksord som vi kan suga åt oss åt.
Ja, visst är det sätt. Så. Hasse här är alltså också en estradör får vi säga, fast han verkar ju lite blek nu efter detta.
Men... Ja, visst, det är inte så konstigt.
Men du gjorde till exempel en oerhört porträttlik Gösta Blücher i ett spex, vet jag.
Ja, det var en ganska rolig historia. Vi hade en kamratföreningsfest ute i Lyckeby. Och då hade vi kommit på att vi skulle göra en... Det var när Gösta skulle sluta då, så skulle vi göra en sån här fest då, eller show. Då kallade vi den för Gösta Gösta. Och grejen med det var att vi var utklädda till Gösta allihopa. Vi hade sådana där köp på Buttricks hade jag gjort, och sådana där hår som Gösta hade på den tiden också. Så där, och som jag har nu då. Men och så hade vi det på oss och sådär. Och så körde vi igång där. Och sen så började folk säga... Vad fan att de har fått upp Gösta på scenen så här. Och det liksom det blev nästan folk blev nästan lite förbaskade på varandra, på lite osam så här. Men vad fan, vad då Gösta? Jo, men han är där. Ja, alltså de blev liksom nej, han skulle inte vara där va. Men det var jag som var där då va. Och sen så fick jag erbjudande utåt Gösta flera gånger och vicka då när inte han på såna här olika konferenser på
lite, samma lön också.
Ingen lön som vanligt. Men så var det va. Okay. Och det kanske är där man känner igen mig. Inte så mycket för det som jag har gjort, men jag har gjort lite också.
Men du måste berätta den här historien. Du måste berätta det här om hur det gick till när man verksamhetsplanerade förr i tiden.
Ja, men det måste jag ta. Får jag göra det nu?
Ja.
Jag tänkte ju inleda med att säga så här att nu ska jag berätta någonting som ni alla älskar. Alltså det som ni väntar på varje år att få detta klona i. Och så här, nämligen verksamhetsplanering. Min egen uppfattning var att jag tyckte nog att det kom alltid fel tid. De hade som mest att göra. Då skulle man verksamhetsplanera. Och så gjorde man det. Och själva grejen var det att man fyllde sin tidskvot då med 100%. Och så visste man att innan den här planen var tryckt och klar och började komma upp till departementet. Ja, då hade det kommit in nya projekt, nya regeringsuppdrag och så vidare. Så det kändes ganska tråkigt. Att det var lite... Jag tänkte så att man skulle ha någon slags verksamhetsplan som höll sig lite närmare verkligheten än vad de här gjorde. Men jag ska berätta hur det var när jag började här. Då hade jag jobbat på planavdelningen då. Och vår chef Carl-Johan Engström var en man som visste vad han ville i alla skeden. Jag vet inte om det är jag som har sagt det, men någon gång så hörde jag i alla fall uttrycket en teddybjörn med järnhandskar. För planavdelningens... Vet precis vad jag menar då. Då skulle vi i alla fall planera. Då kom en av sekreterarna, jag tror att det var på fikarasten eller om det var möjligen på morgonen, minns inte. Att på eftermiddagen i samband med fikat, eftermiddagskaffet, då, så skulle vi ha verksamhetsplanering. Alltså här snackar vi verkligen och tar ut svängarna ordentligt där. Alltså. Här utnyttjar man varenda minut. Då. Och det gick till så att Carl-Johan då, som han berättade då, så att det här ska vi göra till nästa år, så ska vi... Har vi de här jobben, vi ska uppfylla det här, vi ska få nya regeringsuppdrag, det kommer. Vi ska göra dem, vi har inte gjort färdigt, så ska vi få nya regeringsuppdrag, och det är de här och de här. Och det här ska vi, ja, han berättar precis vad som skulle göras då. Och sen fick vi då i uppgift att sätta oss och skriva ner mycket tid och så vi skulle gå på de där projekten då. Och så skulle vi lämna in det när vi gick hem. Ja. Och sen på morgonen när man kom, ja, då låg den här verksamhetsplanen för planavdelningen. Den låg klar och tryckt eller kopierad så, i facken. Och jag började fundera på, det var nog inte så jäkla mycket som Carl Johan tog hänsyn till vad vi hade sagt. Men det var jävligt effektivt. Det måste man säga. Och om man tänker på hur den planen blev, så var den säkert inte sämre än de här ganska så sena, långa processerna som var kring verksamhetsplanering. Så det var nog ett ganska bra grej ändå. Ja.
Tack, Hasse Andersson. Tack. Ja. Vi hade kick-off för verksamhetsplaneringen i tisdags. En dag. Nu glömde vi ju, du skulle ge ett gott råd ju, Hasse.
Ja, jag skulle bara säga, jag tror att Vanna är tillräckligt klok och smart, så att jag tror hon ska bara vara sig själv.
Var dig själv! Nu så ska ni ägna, nu hoppas jag att det här med frågorna är klart. Är det det? Har ni skrivit, eller inte frågor, förlåt, era goda råd, är det klart? Kassa, ja. Jag skäms. Jag rådnar ända ner på fotknölarna. Självklart är det så att alla ska ha böcker och kassa. Men det får vi fixa nu under fikat. För nu är det alltså dags att ta kaffe. Och vi samlas här igen, ja, vid 3. Om vi hinner och kan. Klockan 3 är målet i alla fall. För då blir det den avslutande hearingen med hela panelen i full frihet. Välkomna tillbaka.